Då välkomnar vi alla lyssnare till avsnitt 320, ytterligare ett jämnt nummer.
Mitt i den svenska högsommaren, där vi upplever ett nästan till ständigt högtryck faktiskt.
Ja, det är väldigt varmt. Första semesterveckan, jag har inte haft semester hela veckan, men första sommarveckan har ju löpt av stapeln här. Och jag känner att jag är lite mjukare runt magen faktiskt, på grund av allt fika.
Ja, ja, du har varit hos sina svärföräldrar.
Ja.
Ja, men det förpliktigar ju att fika en hel del.
Ja, verkligen.
Ja.
Det är gott.
Ja, men det är det ju, ja, såklart. Jag är lite hårdare runt magen faktiskt efter att ha försökt att levt ett strävsamt liv.
Och du tryckte i dig 1,5 koro under veckan ungefär och inget annat.
Nej, men det har varit en del, mys också faktiskt.
Ja.
Med lite semesterkänsla här. Men jag tänker att jag ska köra en, jag har en riktigt bra arbets- och träningsvecka innan vi ska åka till Mallorca på söndag.
Just det.
Och ha lite mer riktigt semester då.
Härligt.
Men det är farligt att släppa garden.
Det är det.
Ja, men det är då helt plötsligt drar man på sig en massa ovanor och så innan man vet ordet av om man åldrats 8 år.
Ja, 8 års åldrande, då är du ungefär 55 sen då.
Ja.
Någon annan som är 55 som inte haft semester i den här veckan, det är ju våran vän på Selexer, Jonas Bår.
Ja, Jonas Bår är ju, han börjar ju få lite grann rykte om sig och bli känd också utanför de här, ska man säga, lite mer nördiga kosttillskottskretsarna eller ja, cykelkretsarna. Men han är ju vida omskriven nu i diverse tränings- och cykelforum.
Med all rätt.
Ja, han är, för jag menar, det har ju varit så här att, ja, men vi har ju pratat mycket om Jonas Bår tidigare, att han började ju cykla vid 43 års ålder och sen så har han liksom så här gått från klarhet till klarhet, från så här, ja, men nybörjare till amatör, till duktig amatör, till någon form av elitmotionär, till typ någon form av elitcyklist, till nu faktiskt världsrekordhållare.
Ja, det är ju helt galet.
Ja, nej, men man har liksom inte riktigt greppat hur bra Jonas är, hur bra han har blivit på riktigt. Han har ju ofta så här, brukar ju ringa mig och messa mig och skicka så här olika, ja, men nu har jag snittat 40 och nu har jag gjort det och nu har jag gjort det och så här, och man bara, ja, det är ju grymt, och så bara, ja, nej, det är ju otroligt bra och det är ju fantastiskt, och jag satt på hjul på honom när jag var där och tränade, och man bara, off. Och så har jag förstått hela tiden att han är riktigt grym. Och när han berättade för mig då i våras att han skulle satsa på att sätta ett distansvärldsrekord, eller rättare sagt ett världsrekord på en lång distans, alltså på ett tempolopp,
ja.
Så tänkte jag så här, åldersklassvärldsrekord då. Och då skulle han ju, och det gjorde han ju i helgen, cykla 200 km på rundbana
på Volvos provbana här utanför Borås, Hällered.
Ja. Det finns ju olika typer av världsrekord på de här distanserna, och det finns ju världsrekord om man bara cyklar en vanlig runda från, ja, där man antagligen cyklar någon form av rundbana och så här. Men det här är ju någon form av världsrekord då som blir extremt, det blir väldigt mätbart. Det är ju som att cykla på velodrom fast i en större, på en större rundbana då.
Just det.
Och det blir ju väldigt så här extremt enkelt att kontrollera riktigheten i det och så. Så att Jonas åkte ju då på, vad heter det, Hällereds provbana, Volvos provbana i Hällered, ja. Så att han körde ju 200 kilometer där på varv efter varv efter varv. Jag tror banan var 6,6 kilometer. Och han skulle ju, det rådande världsrekordet som han skulle slå var ju på 4,44 tror jag. Och det var väl 42 någonting i snitt,
ja,
i timmen då.
Mm.
Och det är ju världsrekordet i hans åldersklass 50 år uppåt. För Jonas fyller ju 55 i år.
Just det, det är helt galet.
Han fyller 55 i år.
Ja.
Och det finns ju också något världsrekord i något sånt allmänt världsrekord. Eller i, ja, det finns två klasser då, 18-49 och sen 50 uppåt. Och han gjorde ju ett helt otroligt lopp.
Ja, det var helt fantastiskt.
Han tyckte ju själv att han hade en okej dag, men inte en fantastisk dag. Han tyckte att hans snittvatt inte var så jätteöga. Han har gjort betydligt bättre på, ja, såklart då, på kortare lopp och kortare distanser. Men han snittade i alla fall 43,3 km i timmen under 20 mil och cyklade på 4,37.
Helt galet alltså.
Ja, men det är faktiskt otroligt bra. Jag pratade med honom i telefon innan här.
Ja.
Och jag är ju ganska säker på att det finns ju inte 5 personer i Sverige som hade kunnat göra det lite bättre. Vi pratar, det går ju inte att göra mycket bättre, men det kanske finns 5 personer i Sverige som skulle kunna göra det lika bra eller lite bättre. Och då är det typ så här, Tobias Ludvigsson, Sveriges bästa cykelproffs, som dessutom är bra på tempo.
Mm.
Men man ska inte överskatta cyklisters eller förmåga att ligga och pressa länge ensamma, därför att det är inte vad de tränar på att göra egentligen.
De kör ofta klunga och liknande.
Ja, det är kortare tempolopp framförallt. Men det är ju inte, det är inte
jag hörde ni prata om det, att kanske triatleter som är vana att cykla långt själva, ensamma liksom, och inte ligga på rulle och sånt, kanske hade haft en större chans att...
De bästa triatleterna, typ så här, i Sverige, cykel... Ja, men Rasmus Svenningsson. Jag tror, jag är ganska säker på att Björn Andersson hade, om han hade back in the day i alla fall, hade löst det också då.
Mm.
Ja, kanske Jesper Svensson och... Ja, men det är liksom på den nivån, alltså en världsklass triatlet så som är tränad för det. Cyklister är ju liksom absolut inte tränade. Det finns ju liksom inget sammanhang där du ligger och kör 20 mil själv i ett cykellopp.
Det är ju typ så här... Tour de France-proffs då?
Alltså det är klart att hade de specialtränat så det är klart att de hade löst det. Men, men jag tror inte att den kvaliteten är så självklart närvarande sådär som att bara plocka fram.
Nej.
Utan om man, det är klart att hade de fått träna för det så är det ju många cyklister som hade löst det på världsklassnivå. Men nu pratar vi ju av välbetalda proffs i världsklass i peak ålder. Här har vi Jonas Bauer, han är ju
en 55-årig
cykelmotionär egentligen.
Börjar cykla vid 43 år, så gammal som jag är nu. Då börjar han cykla.
Ja, precis. Ja. Så att jag ser ju detta som en av världens bästa åldersrelaterade prestationer idrottsmässigt som jag har hört talas om faktiskt. Överhuvudtaget. Det är anmärkningsvärt.
Det är, det är roligt också att Jonas är grundare av Selexir som ett kosttillskott som kanske inte påstår, men som i alla fall är sprunget ur den här boken Growing Young, att, ja, liksom, att hindra åldrande.
Ja, ja, ja. Det är ju så Jonas sa, det är ju ett ganska bra proof of concept. Man är sitt eget, man är sitt varumärkes egna bästa ambassadör.
Verkligen.
Så att ja, det är ju om något, det är ju att leva sitt varumärke, living the brand.
Mm.
Men i alla fall, Jonas cyklar ju första 100, han satt ju också världsrekord på mellantid. Han satt ju världsrekord på 100 kilometer också. Det hade han ju 2:14. hade 44,7 km i timmen första 10 milen. Sen var ju det ganska mycket blåst och sådär. Det var inte superbra väder. Och så att den vinden då, att ha de här partierna med väldigt stark motvind, och det nötte ner honom lite grann som man sa. Men det är klart, längden som sådan är ju, alltså att bara cykla 20 mil i tempoställning är ju krävande.
Ja.
Men han snittade i alla fall, han hade 143 snittpuls. Vilket ju är någon form av absurd liksom utväxling i kardiovaskulärt. 274 i snittpuls, eller i snittwatt. Ja. Vilket ju han...
Det tyckte han själv inte var så bra, eller?
Nej, för han har gjort sådana tester på typ upp till 2 timmar där han har snittat 310-320 watt. Så att han tyckte väl att antagligen hade han inte en superbra dag då. Men att ja, totalutfallet var ju ändå jättebra då. Och väldigt bra sittställning och liksom material och väldigt bra nutrition. Och, ja, men hela den andra, alltså det, helhetsinsatsen var ju väldigt bra. Men han trodde ändå att det fanns lite marginal och plocka på kanske.
Ja, jag vet att det regnade den här dagen en hel del och det var ganska mycket vind åt något håll i alla fall.
Ja.
Vad tyckte han om förhållandena?
Nej, men jag tror han tyckte det var helt okej. Okay. Han gillade ju när det var lite regn och så här. Det regnade ju lite i början och så längtade han väl nästan att det skulle komma mer regn då, för att det var svalkande. Så här, jag är ju ganska säker på att det hade varit värre om det var en sån fuktig varm dag som vi har haft ganska många här det sista, alltså typ 28 grader, och det hade krävts mycket mer vätska och jag tror att det hade varit tuffare på ett annat sätt.
Just det.
Så att ja, under alla omständigheter en alldeles enastående insats.
Mm.
Som jag har svårt att sätta i ett sammanhang här, va, eftersom det är så väldigt få som tävlar på den distansen, men jag är rätt säker på att det är ytterst få som hade löst att cykla lika fort över 20 mil som Jonas gjorde. Faktiskt. Det här är alltså 43,3 km i timmen i snitt över 20 mil. Det är löjligt bra. Han passerade Ironman-distansen på 408. Och det får mig att tänka på om jag skulle kanske satsa på att försöka ge Jonas en riktig sån här crash course i simning. Och sådär.
Skicka honom till Hawaii.
Han kommer ju leda i sin åldersklass med 40 minuter efter cykeln. Sen vet jag inte hur han springer. Men ja, i alla fall, det är jäkligt häftigt faktiskt. Alltså det är en otrolig prestation som är väldigt stolt över honom att han gjorde. Vi ska ju naturligtvis göra ett avsnitt med Jonas längre fram i höst här.
Ja, vi hoppas få till det efter sommaren.
Ingen, ja, och vad var det Jonas sa själv efteråt? Han sa att det här om något visar ju att det här med den egna kroppens begränsningar eller den begränsningarna som man tror att man har är oftast det som är begränsningen.
Alltså, ja, att man tror att man har det.
Ja, exakt. Mm. Och att kunna flytta gränserna framåt när det gäller prestation och framförallt åldrande.
Eller hur?
Typ, man är inte gammal när man är 55.
Nej,
tydligen inte. Det ger hopp om livet.
Ja,
det finns alla skäl för en annan att fortfarande gå upp på morgonen och simträna, och det är ingen idé att typ sparka ner hinken än.
Nej, det är bra. Vi säger grattis till Jonas, och jag tror att om man googlar Jonas Bohr, B-O-H-R,
ja,
så kan man nog hitta lite film och annat om man är intresserad av att kolla mer på, ja, den här prestationen.
Man hade ju en jätterolig livesändning faktiskt på Facebook. Jag följde den av och till. Jag hade ju egentligen tänkt att vara där uppe och titta på Jonas, men Elin skulle jobba den kvällen, så jag var hemma med kidsen.
Ja.
Och sådär. Nu såg man ju det nästan bättre då, naturligtvis, på Facebook-sändning. Det är ju som OS eller något sånt där. Och att det var ju, ja, att vara där på plats är ju mäktigt, men idrottsupplevelsen är nog större på TV.
Just det.
Men de hade jätteroligt. De filmade ju från följebilen, så satt de in och kommenterade hela tiden.
Ja.
Och du vet ju det, när man pratar om någonting då, typ i 5 timmar. Så det blir ganska många roliga ämnen och...
Jag kollade faktiskt precis i slutet, och ja, då det var lite gnäll från filmarna att han, ja, hade behövt hålla telefonen i 5 timmar. Han var trött,
ja,
i armen.
Ja, exakt.
Det var han som var trött, inte Jonas.
Ja, nej, jag tyckte det var jättekul. Det var fantastiskt producerat och jäkligt kul att Jonas fick möjligheten att köra på den typen av bana. Det måste ju varit helt unikt att så,
ja,
få chansen att göra det. Och det finns ju, det är verkligen inte så att det vimlar av den typen av banor heller i Sverige.
Nej.
Så att ja, det var stort, riktigt stort.
Kul.
Vi går vidare. Vi har ska vi gå vidare till en liten lista som vi har?
Ja, vi kör en liten lista, tycker jag.
Ja.
Absolut. Och jag tror att den här listan kanske ska heta köksredskap vi minns, eller,
ja,
eller saknar.
Köksredskap vi minns / köksredskap vi saknar,
ja,
/ köksredskap vi inte förstår.
Typ.
Eller onödiga köksredskap.
Ja.
Och embryot till den här listan, det har vuxit fram i mitt undermedvetna. Men, och sen så attackerade mig i full sving under midsommarafton.
Ja.
Därför att då firade vi midsommarafton med Åsa och Filip, Tobbe och Malin och Claes och Sofia, som vi har gjort nu ett antal år. Och då hade vi ju sånt här knytkalas som man ofta har, man tar med sig till sillunchen, och då hade vi så många gånger för ansvaret för att ta med oss äggen. Och då tänkte jag att jag skulle koka äggen först hemma, så att det var förberett, vilket ju var väldigt bra. Men då är det ju så, när man kokar väldigt många ägg tillsammans, så är det ju, om man ska ha med sig 12 ägg, så måste man ju koka 15. Därför att det är alltid några ägg som blir dåliga, eller som spricker, eller det liksom rinner ut, eller som faller isär när man skalar dem, så att de inte blir estetiskt tilltalande. Och då kom jag att tänka på en liten köksdetalj, ett litet köksredskap som jag inte har sett någonstans i någons kök sedan min mormors dagar. Och det är en äggpickare.
En äggpickare. Då får du förklara vad det är.
Nej, men det är ju en liten plastbit som är som en liten, säg att det är som en vinkork nästan, fast lite större. Och så är den ju oval, som
äggformad
ena huvudet på,
ja,
den.
Ja.
Och sen är ju det en sån knapp på, och då blir det ju som en sån, när man tar blodprov, där det kommer ut en nål.
Just lite
snabbt så. Och då är det tanken att det ska picka ägget i ena hörnet av ägget. Och då ska det...
Ägg har inga hörn.
Nej, men du fattar vad jag menar. Ja. Den äggiga delen på ägget, ja, ska pickas. Och tydligen så är det då så, för jag minns ju inte detta själv, liksom. Tydligen är det då så att chansen att äggen är hela under kokningen och är lättare att skala blir väldigt större.
Ja, okej.
Ja. Någonstans är det här ett mysterium lite grann med ägg, alltså, typ att ägg ska vara si och så gamla, eller man ska ha förvarat dem ute för att man ska liksom skala dem på ett bra sätt så att den här hinnan följer med på ett smidigt sätt. Du vet ju, vissa gånger så är ägg jätteenkla att skala, och man kan liksom bara slupp, alltså, ja, det fick vi skala ägget, och andra gånger så faller ju liksom skalet isär i 1000 små fula delar, och där det kletar in då med äggvitan.
Ja.
Och då är det ju bara fetglömma. Då får man ju liksom skära ägget i 2 delar och äta det med sked. Men vilket ju inte är jättepraktiskt när man ska ha hela ägg på midsommar.
Det ska vara så fint.
Och vi kom att diskutera det här. Det första vi gjorde när vi kom dit, det var ju att presentera den här idén med köksredskap vi minns.
Aha.
Och alla var rörande överens om att äggpickaren var någonting som saknades i samtliga kök. Så Claes Wirén gjorde på stående fot en beställning på någon kökssajt och beställde då 4 stycken äggpickare.
En till varje familj.
För att undvika framtida debacle.
Ja.
Ja, på samma tema. Så att det
hoppas
är mitt...
den kommer till användning då? Eller att alla fyra kommer till användning?
Den ska jag använda med glädje när jag har min äggpickare. Jag kan inte förstå varför liksom den på något sätt har fallit i glömska och fallit ur rotationen av... För man har ju så otroligt många andra onödiga köksredskap hemma. Jag försöker ändå sortera ut, men vi har ju en del... Och en del stora, konstiga, obegripliga köksredskap.
Ja. Ja. Ja, men det får mig att tänka på något som jag också upplevde på midsommar nu faktiskt. Som jag kommer ihåg från när jag var liten, från min mammas kök. Som en stor behållare, en rund stor behållare som man hällde i vatten i. Och så är det någon slags små, som ett rivjärn i nästan skulle jag tro. Så lägger man i potatisen där, sätter på ett lock. Så vevar man på en vev så att den här trumman i då, som är som en... som ett rivjärn ungefär, börjar snurra. Så tumlar potatisarna runt där i och blir skalade. Som en potatisskalartrumma.
Det där känner jag. Ja. Men jag,
det, en sån,
jag har haft en sån.
Ja.
Det är för färsk potatis.
Jag tror det funkar på alla potatisar.
Är det så?
Alltså, ja, det tror jag. Det vågar jag inte säga faktiskt. Men det tror jag, eller borde det göra.
Uh-huh.
Ja. Men i alla fall, det kommer jag ihåg att vi hade när vi var små. Det tyckte jag väldigt roligt att skala potatisen.
Mm. Hälla i vatten och potatis här, så bara...
Ja, kör man mullrar under. Det ordentligt. Ja, vibrerar.
Mullrar, ja. Ja, men jag associerar det väldigt mycket med färskpotatis.
Ja, men
och
det kan stämma.
Jag tänkte på det här om dagen, för nu har jag suttit och skrubbat väldigt mycket färskpotatis för hand. Eller med diskborste.
Ja.
Och då tänkte jag på att vi hade ju en sån som hette... Den hette Carl Gustav.
Ja, Carl Gustav.
Jag är ganska säker på att den hette som vi hade. Eller som mamma hade.
Ja. Ja. Har det varit ett i Kalanka, om man fick ett straff i Kalanka-tidningen, fick man att sitta och skala en hel båtlast med potatis.
Ja.
Hade du gjort något för att du hade den här tjänsten häromdagen?
Nej, men jag är ju självuppoffrande hemma, så jag försöker alltid hellre förekomma än förekommas.
Ja.
Så när det finns någonting där att...
När det finns lite tid över så tar du fram potatisskalan.
Ja, men jag går ju aldrig förbi köket utan att liksom göra någon form av uppgift. För det finns ju alltid lite grejer som står framme eller behöver plockas upp eller plockas in eller sådär. Och finns det inget annat så kan man alltid putsa på någonting. Och finns det ingenting att putsa på ut på utsidan, finns det alltid någonting att putsa på insidan. Och då kan man alltid öppna kylskåpet och städa någon hylla och torka av. Jag gillar ju inte fläckar. Jag gillar ju inte heller... Nej, jag är ju väldigt så...
Det är bra med två små barn då.
Ja, berätta gärna för mig mer. Men ett helt vitt hus med två barn och en hund så har man ju lite grann att jobba med där när man har en sån allmänt obsessive compulsive behavior. Men sen så blir det ju sen när man, typ så här, när det har blivit, och då så är det ju med allting när det går över tid, så här, det är ju alltid mest intressant att göra det när det är jätterent. Typ när det är helt rent, då vill man ju behålla då, så här att det är 100% rent. Och så går du ner till 100, det blir aldrig 100, men alltså 100, man typ, jag har gjort det så gott det går och nu har ingen varit här, alla är borta, ta en bild nu för fan, för så här, det är så här det ska se ut. Ta en bild och sitta någon annanstans och njuta av hemmets renlighet. Men så kommer ju folk hem och stökar ner och sådär, det tar ju bara 5 minuter så är det lite smutsigare och så går det ner till 90% renlighet, typ. Det har adderats 10% fläck och kladd och sånt där. Och då kan man jobba upp de 10% och jobba i den skalan där. 90, man är tillbaka till 94, tillbaka till 96, tillbaka till 91, vi faller till 90. Och sen faller ju botten ur då, så går det ner till 80 och då skiter man ju i det. Då gör man ju bara survival mode, liksom så här, ja, plocka in, ja, man håller ju ändå någon form av renlighet, så där va. Men, så att det är ju så jag jobbar, så att jag ägnar ju orimligt mycket tid till ett nästan till neurotiskt städande, men jag ser, det finns
vad är jobbigast, att diska i köket? Man ser såna här saker.
Ja, det ska jag ta för dig. Det är två saker och då kommer jag till nästa onödiga köksdetalj som vi har hemma. Allting med potatis som ska mosas blir ju extremt klistrigt. Det är ju väldigt mycket stärkelse och då har vi ju en sån potatispress.
Ja, som en...
press. Som en stor jävla press. Som ett stort, brötigt metallinstrument med hål i.
Som en jättestor vitlökspress.
Ja, som en sjukt stor vitlökspress. Och det är någon då som kanske pressar potatis mycket. Typ, hint, inte jag. Mm. Inte heller drar isär och sköljer ur direkt, utan låter det lite grann torka in då.
Ja.
Vilket ju är ett litet problem med just potatis då.
Just det.
Så att allting med så att säga potatispresseri är ju kletigt. Och med det allra absolut värsta, det är ju två saker. Det är ju alla former av gröt som ska ätas av barn och eller chiafrön som sönderfördelas och kletar fast och fastnar i allting. Det är omöjligt att torka upp chiafrön som har spilts. Alltså chiapudding, gröt, slash i någonting då.
Mm.
Det är jävligt pöligt. Det får du liksom, du får nästan lägga, man får lägga tudor i. diskmaskinen. Nej, jag måste säga, nu kommer jag har faktiskt en apropå det här nu när vi pratar om kök och Tudors namn. Jag har en bekännelse att göra. Som typ så här i avdelningen, så här blev jag en riktigt dålig förälder.
Och, spännande.
Ja, så här blev jag en riktigt dålig förälder. Nej, men i det här också maniska städeriet då, så händer det ju ibland vissa olyckor. Så här, man bara tänker så här, nej men olyckor kan hända hemma. Man läser ju om folk som förolyckas och hur fan händer, folk backar över sina barn och så här då. Ja, nej men jag tappar en vattenmelon på Tudor.
Alltså en stor.
Nej, så tur var en liten. Ja. Så tur var en liten minivattenmelon.
Ja.
Och den träffade honom i ryggen.
Ja.
Så han kröp på golvet.
Ja.
Och Elin har varit och handlat att jag var mitt inne i den frenetiska frenzyn av städning. Så kommer hon här med nya grejer som ska delas in i systemet, som ska ställas in och ställas av.
Ja.
Ja, och då tar jag saker med en hand och flyttar runt. Jag är som en bläckfisk, måtta armar. Bara flytta in, flytta upp. Det är hyllor, det är skåp, det är lådor, det är frysfack, det är kylskåp. Och då var den, och då kröp han av någon anledning på golvet i köket.
Av någon anledning.
Ja, någon ja, som, det gör, någon, typ. Någons dåliga föräldraskap. Nej, men det är ju alltid så också. Det kryper, ja, men han kröp där. Kanske inte var bästa platsen för honom att krypa på precis just där. Men så skulle jag ta den här minivattenmonen med en hand, flytta den, och i den rörelsen så glider den ur min hand och det blir som ett litet bowlingklot som faller ifrån en halv meters höjd på hans rygg.
Hur reagerar han på det då?
Reagerar han?
Tappar han luften?
Ja, tappar luften lite. Mm. Nej, faktiskt var det inte så farligt. Han var väldigt mjuk. Eller, den träffade inte fullt ut på det sättet.
Blev han ledsen?
Ja, lite ledsen, men det gick ju väldigt snabbt över. Det var mest att han blev förvånad. Så ja. Ungefär som att han fått en smäll eller någonting. Just typ det. Som Rufus och smäll. Men det kändes ju väldigt illa. Så, det var ju väldigt så. Man bara, ja... Och det är så olyckor kan ske. Ja, men typ, en annan grej som skulle kunna hända är ju att man tappar en kniv. För det händer ju ibland att man tappar en kniv och så drar man undan foten själv. Men där hade det ju kunnat vara ett barn.
Eller hur?
Där nere. Så att det är så här, man tänker sådana här freak accidents som kan hända hemma. Men där, just där och då var det ju... Man bara... Ja, det var ju inte superbra. Det var ju tur inte den här vattenmelonen var stor. Då hade jag ju inte tagit den med en hand heller.
Nej.
Men det var en sån här kombination av... Det var en perfect storm. Kryper han lilla telningen där. Jag bara där. Så var den lite blöt. Flyttade den över dit. Och det blev mer ett kast av liten vattenmelon.
Just det.
Som landade på min sons rumpa. Ja, den tog inte så illa. Han var ju... Han skrek bara lite och sen var han igång igen och kröpt. Så, men det var ju mer en lustig incident av dåligt föräldraskap.
Just det. Apropå telningar och vattenmelon.
Men han hade ju inte gärna velat filma och lägga ut det på Instagram.
Nej, det hade ju varit dumt.
Det hade varit dumt.
På Instagram visar man ju bara orimligt goda stunderna av livet. Men ja. Apropå telningar och vattenmelon.
Ja.
Lille har ju blivit väldigt förtjust i glass. Jag vet, Rufus hade en sån period där han bara plockade ur alla glassar själv ur frysen.
Ja.
Men hon gillar glass och... Jag vet, Ann Fernholm skrev något sånt inlägg någon gång som hon skickade till tillverkaren av Magnumglass och frågade varför de hade så mycket kemikalier i och så här, och hur man kunde göra sin egna glass.
Ja.
Sin egna Magnumglass. Men då har Sara köpt någon sån här slags strutar som man kan liksom, man vispar till sin egna smoothie-kräm kanske då.
Ja.
Så häller man det där i så fryser det, ja. Ska man äta det.
Det
och det också. Gjorde hon just med vattenmelon då senast.
Okay.
Men då när vi var hos Saras föräldrar nu så sa Saras mamma någonting som också fick mig att tänka på, eller ja, hon nämnde en gammal köksmaskin som vi hade när vi var små. Då sa hon att vi kanske borde köpa oss en glassmaskin för att kunna göra lite nyttigare glass då eftersom Lille vill äta så mycket glass. Och just glassmaskin kommer jag ihåg att vi hade när vi var små.
Ja.
Och det är en sån här grej. Min pappa, han var ju pryltokig och han köpte ju alla nya slags köksmaskiner som kom till mamma om hon fyllde år eller det var jul och sånt. Vilket jag inte tror att hon uppskattade jättemycket för att hon tog det nog som ett tecken på att hon borde vara i köket mer då kanske.
Ja.
Men då vet jag i alla fall, glassmaskinen var en av de här maskinerna som liksom var nyhetens behag. Man använde den i en månad, gjorde glass varje dag och sen hamnade den i ett skåp och stod där i 10 år tills någon slängde den. En annan gammal köksmaskin som då kanske eventuellt kommer få en revival hemma hos Saras föräldrar här i sommar.
Mm. Ja, men så är det. Vi har också haft ganska många sådana maskiner.
Bakmaskin var en annan sån vi hade. Som att man inte redan hade en ugn.
Ja,
en
exakt.
Maskin som man bakar brödet i.
Ja. Den kanske onödigaste maskinen, men också som vi med rätta har sorterat bort, det är ju mikrovågsugnen.
Ja.
Den har jag inte använt på 20 år kanske. Jag har nog inte haft en mikrovågsugn i mitt egna boende någonsin.
Jag hade nog det i min första lägenhet, sen har jag inte haft det. Men nu är ju bara ett hus, var, satt ju en mikrovågsugn när vi flyttade in. Den använde jag ju till att värma kallt kaffe till alla gästers stora förtret. Jag tycker de tycker inte de är gott, men det jag tycker smakar samma.
Men mina vaga, diffusa minnen av mikrovågsugnen, det var ju att det kunde vara så här superskållhett på en sida av tallriken, och så kunde det vara så här fruset eller kallt, och så det blev väl så ojämnt varmt. Och
så konstigt. Var det nog i början. Vi var ju också väldigt tidiga med mikrovågsugnen, men då vet jag, det var med en lista så här, hur länge man skulle köra en kyckling i mikrovågsugnen. Alltså man skulle tillaga maten i mikrovågsugnen, var ju tanken från början. Sen blev ju det en sak där man mer värmde upp saker sen när man tillagade. Man använde inte mikrovågsugnen jättemycket till att tillaga mat.
Nej.
Men då den första vi fick, det var ju så här länge ska du köra en kyckling för att den ska bli klar.
Ja, just det.
Fan vad äckligt.
Ja. Jag var ju också en early adopter på att så här, tillaga mat. Men jag har ju några så här ljusa minnen från när jag var typ 14 år och simträna. Och så här kom hem från skolan då, vrålhungrig, pinsmal och lång. Och käkade så här polarbrödsmackor med Bregott och ost emellan, typ så sex stycken på rad, och så då
bara sex.
Ja,
var du inte hungrig eller?
En stacke liksom på något sätt, och så skicka in det då i mikron, och så blir det så här cheese melt och äta.
Var då som en pannkakstårta fast med polarbröd och ost och smör.
Ja, exakt, exakt. Oh, exakt så. Ja, så jävla bra. Sjukt. Sjukt.
Mackberg.
Ja, precis. Och det var ju det everything a growing boy needs. Så det var ju det, eller det sån här någon form av fil och flingor med typ russin, banan och sylt i en sån här en liters bunke. Mellanmål innan simträning.
Ja.
Så att, ja.
Jag tror kanske inte alla håller med om att mikrovågsugnen är den onödigaste. Den används nog ganska mycket än. Men jag har en rolig, ganska onödig maskin.
Ja.
Du vet ju Mange som brukar vara med oss och göra eventen.
Ja.
Supermange. Vi bodde ju ihop tidigare i någon slags ungkars mix i en stor lägenhet. Och då vet jag att, jag vet inte om det var Mange som köpte den eller om vi fick den av någon i julklapp kanske. Då var det som en brödrost, fast den var liksom för två korvar och två korvbröd.
Jaha!
Som en grill. Så man körde korv och korvbröd i den.
Märkligt.
Ja, den var otroligt rolig.
Ja.
Vi använde ju den orimligt mycket faktiskt när vi bodde där. Ja. Det var mycket korv med bröd. Men det är ju kanske också en av de mest onödiga köksmaskinerna någonsin. Eftersom korven, det går fortare att steka korven på spisen.
Jag kan ju addera då en köksmaskin som är väldigt bra men som är extremt pölig att jobba med. Och det är en sån här råsaftscentrifug.
Ja.
Som då är, för det första är ju det som en...
Apropå saker som är jobbiga att diska.
Ja, apropå saker som för det första tar upp då orimligt mycket plats. Och sen, som för det andra då sölar något enormt. Ger väldigt mycket så här, avfall. Och ja, som är då, precis så här, när du har diskat den och tagit isär den så är det ju... tar ju upp hela diskbänken.
Mm.
Så att det är rätt mycket jobb för att få lite juice.
Allt det här är ju argument för den här carnivore-dieten egentligen, där man egentligen, ja, äggpiggaren kan ju vara bra att ha då, om man käkar carnivore, och annars behöver man ju egentligen bara en stekpanna.
Kniv
har, men grill. Det har ju alla kök oavsett.
Ja. Vitlökspress får man ju också använda. Man får ju, i min tolkning av carnivore så har man ju lite kryddor också.
Mm.
Så att, då är det ju vitlökspress som är väldigt värdefullt också. Även om jag har börjat frångå själva vitlökspressandet och är mer och mer inne på att hacka vitlöken då.
Mm.
Finhacka den. Så jag har ju ofta ett väldigt gott vitlökssmör. Till min frus stora förtret då, eftersom hon tycker att det är världens äckligaste lukt, så är det typ vitlöksdoft. Eller andedräkt från vit. Och jag bara, det är ju inte ens en äcklig doft. Det finns ju på rak arm minst 10 stycken lukter som är otroligt mycket äckligare.
Verkligen. Jag tror hon har läst det någonstans och så har det fastnat igen att det ska vara en äcklig lukt.
Så ja, eller så är det bara att hon vill ha någonting som hon kan, som hon är lite arg på.
Så kan det också vara, men jag tror ändå hon har en lång lista där.
Armsvett är ju otroligt mycket äckligare exempelvis. Andra människors armsvett.
Ja.
Andra människors body odor. Då menar jag inte vitlöksandedräkt, utan då menar jag mer så här, är ju mycket mer...
Kan ju också att göra med vad man äter.
Hundbajs är ju ganska äckligt också.
Ja. Men det är ju inget du äter som resulterar i hundbajs.
Nej, men jag pratar om generella lukter. Det finns rätt mycket äckligt. Ja, bra, härligt. Vi har ju också tränat en del under föregående vecka.
Faktiskt.
Vecka plus.
Tränar väldigt mycket faktiskt.
Ja, trots den tilltagande mjukheten på magen så har du också... Du har fikat.
Jag har försökt.
Du har fikat mer än vad du har tränat.
Ja, men jag har försökt hålla den stången då med att träna ganska mycket. Men trots det så tror jag ändå... jag ligger ju ändå, jag är ändå lite smalare än vad jag var efter våren, liksom när sommaren drog igång. Jag har liksom skärpt till mig ganska bra. Men så har gått något steg tillbaka nu, men jag känner ändå att jag är på banan. Alltså.
Vad vill du lyfta för träning som du har gjort?
Jag har ju faktiskt bara kört SUP-bräda. Det är det enda jag har gjort hela veckan. På grund av att Saras föräldrar är sjötomt. Mm. Vilket gör det så otroligt tillgängligt. Med ställtid och sånt. SUP-brädan kan bara ligga en meter från vattnet. Så slänger man ner den och så kan man dra 20 minuter. Eller ännu längre om man vill. Men jag kan lyfta två grejer då. De har ju en liten vik där utanför där jag brukar träna lite teknik. Och jag har fått riktigt bra balans nu på att göra såna här pivot- eller pivottvändningar. Man liksom hoppar bak på brädan och så svänger man runt. Och sen, för att då får man lite mindre svängradie. Mm. Sen hoppar man fram igen i första paddeltaget så man kommer igång. Och där jag har gjort stora framsteg under veckan. På grund av att jag har tränat en mycket. Eller bara för att jag suppar mycket med så balansen blir bra tror jag.
Men också tack vare att du har då förlikat dig med det faktumet att du kommer trilla ner många gånger också.
Ja, fast jag trillar inte i så många gånger längre. Det är det som är det här.
Inte ens när du testar gränserna.
För jo, när jag testar gränserna trillar jag i lite grann. Men inte, alltså, jag kan ju också göra det när jag är ute och paddlar vanligt. Och veta att jag inte trillar i.
Imponerande.
Ja, balansen har tagit många, många steg uppåt på stegen kan man säga. Men det roligaste passet, det var, då hade jag tänkt köra ett sånt här teknikpass. Men jag hade redan kört 3 kilometer på morgonen. Mm. Så gick jag ner, men då kom Saras pappa ner och tog fram kajaken och sa, jag hänger med. Mm. Så jag bara, men det kan vara kul att testa mot en kajakpaddlare. Så var vi båda två överens om att han kanske skulle få ta det lite lugnt då för att jag skulle hänga med på SUP-brädan. Så paddlade vi iväg och så ganska fort så sa han, men nu får jag ta i ganska bra här för att hänga med. Så vi fick lugna ner oss båda två. Så att det visade sig att det var inga problem att hålla jämna steg med kajaken på suppen. Det tyckte jag var kul för att jag har aldrig haft någon. Jag suppar ju med dig ibland. Men annars så suppar man ju oftast själv. Mm. Så det är så svårt att jämföra sig med hur fort det går och sånt.
Precis.
Och jag kan tycka att man tittar på en kajak ser det ut att gå rätt fort. Ja. Men när jag suppar kan jag känna att det går rätt långsamt. Just men det kändes som att det gick fortare när han låg bredvid med kajaken.
Sen är det ju så, när man är närmare vattnet så känns det som att man kortare. När man står upp på suppen så känns det ju det inte, man får inte samma intryck av fart.
Nej.
Och när man suppar mitt på en sjö då får man ju absolut inte samma intryck som fart heller. Som att när du sitter lågt och är nära stranden.
Nej, precis. Så, det är lite som att simma mot en liten ö utanför Gotlands kust. Det är lite, i flera timmar.
Precis.
Som inte blir större.
Nej, precis. Det känns inte som att man rör sig framåt, helt enkelt.
Vad vill du lyfta för pass från veckan?
Nej, men jag vill lyfta, jag har ju faktiskt också suppat en hel del. Det är ju min go-to-träning. Det är ju min absoluta favoritaktivitet. Och jag kan ju också säga att jag har inte trillat i en annan gång hittills då.
Har du sett hur brun jag är förresten? Du har jämfört med hur jag brukar se ut.
Jag har noterat det.
Sara är mycket irriterad på att jag är så brun. För jag har inte solat någonting. Men säger att det är suppandet.
Ja. Det är ju double whammy när man suppar. Mm. Det är ju drivkraften att suppa soliga dagar är ju väldigt hög. Av den anledningen också. Precis som att incitamentet att simträna är ju ungefär... det är mångfalt mycket större att simma ute en solig dag än att behöva gå in och simma i Borås simarena en novemberdag exempelvis.
Eller hur?
Då får man ju vara motiverad på ett helt annat sätt. Av andra anledningar. Vilket jag är extremt sällan är nu för tiden.
Ja, jag förstår.
Om man räknar upp alla andra aktiviteter som man skulle kunna göra då istället. Nej, men utomhusträning är ju grejen överhuvudtaget. Jag tänkte väldigt mycket på det här idag när jag åkte bil hit faktiskt. Så tänkte jag så att jag är ju... Du vet hur man kan se bland på film och sådär så ser man så här... i olika sammanhang så ser man så här som ett skelett som rör sig, typ som att det är en röntgenbild. Typ som man kan se, man ser skelettet så här.
Vad är det för film?
Nej, men i olika sammanhang ska man se så här när de ska illustrera någonting och så är det som att det är en röntgenbild på människan som rör sig så liksom. Så tänker man så här och då tänker jag att men någonstans i vilka olika sammanhang vi än rör oss i så finns det ju den här inre människan, det här skalet, bara det här oavsett vad vi tar på oss eller vilka miljöer vi rör oss, typ så här. Och då tänker jag så här, hur jag vantrivs i mycket kläder, då är det som att någonstans finns ju den här primalmänniskan kvar där inne med så här, i jättemånga lager av varma kläder, i en kvav inomhusmiljö, i någon äcklig fåtölj, i någon så här väldigt konstgjord miljö. Men tänk dig så här, en vinterdag att gå och shoppa någonstans, du ska gå i ett shoppingcenter en vinterdag, då på dig en massa jävla kläder, du är sjukt obekväm, allting är bara varmt och kvavt och du ska äta något sött bara för att orka med och det är så här bara Nej, det är ju helt självklart att min känsliga organism inte trivs där. Reagerar väldigt kraftigt på det. De flesta människor går ju trampa runt i det här i vardag. Jag kan inte fatta, och då landar i någonting så här. Jag vill alltid ha shorts och linne på mig. Eller badbyxor. Jag rör mig nästan bara i badbyxor väldigt mycket nu.
Det är rätt.
Nej, men vet du vad? Rätt. Nej, och barfota och i... Så här, fy fan, har på så mycket kläder. Det var min rant. Så här, jag fattar att folk som har på så mycket kläder. För om man ser bilder på människor på sommaren som ska intervjua, som går i jeans. Och så typ så här, vet du vad den absolut nördigaste jag vet är? Det är folk som har skjorta och en t-shirt under. Mm. Vad fan? Ja, men vad är det frågan om? Det är så här... för mig är det så här, ja, men det är college USA 1998. Vem har skjorta med en t-shirt under?
Jag har det ibland.
Obegripligt.
Jag brukar ha
när
det för
att... har du det när du går i skogen en kall novemberdag?
Nej, skjorta har jag aldrig på mig om det inte är... Jag har en sån tunn linneskjorta som jag har ibland på sommaren, men den är väldigt skön. Men om det är...
Med långa ärmar, knäppt ända upp nästan, förutom att man ser att det är en t-shirt under då.
Nej, det brukar inte hända. Men däremot så brukar jag ju då, om det är någon sån... tillställning som är utomhus på sommaren, det blir lite kyligt på kvällen, man kanske inte har tränat så mycket, man kanske fryser lite, då kan man ha en t-shirt under, blir otroligt mycket varmare.
Du på dig ett linne över linnet. Kan på dig ett linne över linnet.
Ett linne över linnet kan man ha om man vill ha lite varmare också. Det funkar, men jag skulle tro att de allra flesta tycker att det är nördigare än t-shirt under skjorta.
Ja, men jag vill bara
jag
säga,
förstår vad du menar.
Överklädda sommardagar, alltså folk som rör sig i sommarmiljöer, där det är så här varmt och så har man så här nedstoppad skjorta med t-shirt under, det är knäppt hela vägen upp, hela vägen ut.
Men jag såg en sån kille i Tranås, oh. han hade skinnjacka med en sån liten pälskrage på och stora svarta boots. Och det var ju väldigt tydligt att han hade det för att det var hans stil.
Ja.
För att det var ju 28 grader varmt.
Ja, men så här, trånga jeans också. Där du inte kan, kläder som man inte per automatik kan göra en knäböj i, eller böja sig ner eller liksom stramar åt. Du ska kunna kliva upp i en stor bil och kliva ut, ta långa steg och stretcha dig. Jag tror aldrig jag tänker ta på mig långbyxor mer i hela mitt liv nästan. Jag ser inte poängen.
Jag tror du kommer ha det.
Ja, jag vet, fast mot min vilja. Det är sådana med stretchy. Men det är min rant. Jag fattar fan inte folk som har på sig för mycket kläder hela tiden. Vad är det för fel på er?
Ja.
Det är ju någon sån här omvänd klaustrofobi. Nej, exakt. Och vad jag ville komma till var då, efter den långa ranten. Jag tappar bort mig helt här nu. Men
ja. Vi pratar om att vara utomhus mycket.
Man ska vara utomhus mycket. Det är det, om man ska ha ett minimum med kläder på sig. Och så att man blir solbränd, men det är för att det är väldigt naturligt och väldigt skönt och väldigt härligt. Man ska stänga in sin sköra känsliga organism i, man ska härda den och vårda den med sol och väder och vind.
Min framtidsspaning här är
smörja in sig, smörja in sig med kokosfett.
Jag tror att du inom några år kommer flytta till Tyskland, till något sånt här nudistsamhälle. Där du kommer att förlägga mesta delen av din tid för att kunna vara helt naken kanske.
Nej, men jag tycker inte helt naken är, det är inte praktiskt alls. Jag skulle inte vilja sitta här med liksom Petter Niklas fritt svängande.
Man har sett sådana bilder på så här urtidsstammar ibland där de bara liksom har ett litet penisfodral de hänger upp runt halsen.
Nej, men jag tycker det inte,
skulle det kunna vara något?
Nej, men jag tycker inte det är vare sig fräscht eller praktiskt att ha Petter Niklas och Glockenspielet hängande fritt. Så det tycker jag inte så att det finns ju en poäng med att ta de privata delarna.
Skäms du för dem?
Nej, det gör jag inte. Men det kanske inte så att man behöver liksom exponera upp dem. Man behöver inte ha det in your face. Inte för att det är något fel på dem, men det är bara för att det är inte speciellt praktiskt och skönt. Så man vill gärna ha det lite tajt och paketerat.
Ja.
Tycker jag. Av många goda skäl.
Det är ingen sån kristen underton.
Nej,
att
nej.
Du skäms, eller? Nej.
Ja, en kristen moralisk underton. Jag har faktiskt berättat det här, men jag är ju med i en sekt där som heter Plymouthbröderna. Plymouthbröderna eller kanske mormonerna eller någonting. Nej, jag är väldigt anti-sekteristisk. Jag är ingen sektmänniska så. Jag är ingen gruppmänniska på det sättet. Jag hade inte ens kunnat vara fotbollsfan. Jag klarar inte av situationer där många människor med svag jag-känsla ska samlas och utgöra en mobb i något sammanhang. Han är mål, jag är skitbra, han missar mål, så jag hatar honom nu, dra åt helvete, häng i dig. Den typen av liksom infantil låg IQ-nivå liksom.
Ja.
Typ bara, jag behöver andra människors känslor här för att förstärka mitt tänkande.
Mm.
Bara, vad tänker alla andra? Det är mål, heja, heja, bra, bra. Missar mål, jag hatar dig, skicka hotbrev till hans familj. alltså det är så jävla IQ-befriat så att det, jag kan inte liksom förhålla mig till det på allvar.
Väldigt bra imitation, ja, tycker jag, ja, fotbollsfan faktiskt.
Ja, för fan, det är för mig, det är så här sekt, det är så här, religiösa sekter eller fotbollssekter, typ här. Jag behöver någon som säger till mig hur jag ska känna och tänka nu, för jag är jag-svag.
Så ditt träningspass du ville lyfta den här veckan,
nej,
var...
Nej, mitt träningspass man ville lyfta, när man fick tid att reflektera mycket över det här, det var att jag och Malin körde hela swimrun-banan, Borås swimrun.
Wow.
På 3 dagar. Ja. Och fotade och filmade och liksom rekade på ett fantastiskt sätt swimrun-banan.
Och, var det länge sedan?
Som jag har gjort det. Jag har faktiskt inte kört hela swimrun-banan i ett streck. Så, eller jag har inte kört hela swimrun-banan sedan 2013. Sen jag körde den då, sen vi rekade den fullt ut då.
Ja. Men jag menar, även att bara reka den var ju ganska länge sedan.
Ja, men jag gjorde det faktiskt förra året. Men då gjorde jag bara några simningar och sprang runt i och för sig hela. Men nu gjorde vi det så här rakt av. Så vi har gjort några förändringar på banan också. Som till det bättre då. Mm. Av olika anledningar och skäl då. Med vägbyggen eller husbyggen och anpassningar. Så bland annat har vi förkortat den långa simningen en aning då. Men förlängt djungelsimmet en del då. Nej, men det var svinhäftigt. Och det fick mig att inse hur oerhört härligt det är att arrangera eventen här i Borås då. Att ha välordnade, fungerande event. Och att hur härligt det är när folk kommer till Borås och säger att de trivs här på banan. Och att de tycker det är fint. Och att de inte kunde ana att Borås var så vackert.
Eller hur? Vilken del av banan var härligast att köra?
Jag tycker väl att... jag gillar ju den som är, alltså jag gillar ju baksidan på banan från att man kommit upp vid stenbron där. Men jag tyckte ju den här djungelsimningen var ju svinhäftig, för det var ju viktigt att vi simmar den, för jag menar, det är inte helt självklart, för det ligger ju en massa träd och grejer nedfallna. Och nu hade jag ju berättat för Malin hade ju lite KBT arbete under, hon är ju väldigt,
på grund av bävern eller?
Nej, det var först efteråt som jag lät henne veta att det enda djuret som vi på riktigt skulle kunna kanske vara rädda för är ju bäver. Men jag hade ju pratat om den här filmen Anaconda för henne då innan.
Om ormar.
Typ såhär, ormarna attackerar upp i vattnet och typ såhär, ormarna flyger i luften och ramlar ner från träden och såhär, och orimligt många anakonder, orimligt smarta, orimligt aggressiva, orimligt odödliga. Nej, men hon är ju väldigt rädd för fästingar.
Ja.
Så att det hade ju lite terapi, för det var ju rätt mycket gräs vi har sprungit igenom då.
Just det.
Men det var kul att göra djungelsimning där och kryssa sig fram mellan träden och så jag tyckte ju det.
Det kan vara väldigt motströms där i djungelsimning.
Nej, det var lugnt.
Det var lugnt.
Ja, absolut. Och sen är ju den löpningen, så när man kommer fram där till stenbron, så är ju det svinfin löpning då genom Kröcklingshage och
liksom naturreservat.
Och sen kommer giftterrängen och det är ju jäkligt vacker terräng så att dessvärre får jag ju säga, så har man ju förfulat Rya Åsar en del faktiskt. Det är en del ställen där som man har huggit ner all skog, bland annat är våran ravin där från så att säga Lakhalsberget. Jag vet inte om det är den här granbarkborren man pratar om eller vad.
Det är väl anledningen till att man har avverkat där, om jag har förstått saken rätt, är ju att man ska bort. Ja, det var väl den då. Något skadedjur i alla fall.
Ja.
För det är ju inget... Man avverkar ju inte för virke på Ryåsar.
Nej. Så det ser lite tråkigt ut på några partier där. Men, och det är även uppe på vanliga Ryåsar där man liksom har liksom så här avverkat stora partier. Så att... men alla delar av banan har ju sin charm, helt klart. Kul.
Kul!
Så att det vill vi ju... Där är min träning. Det var ju några digra timmar, ett antal timmar som vi körde. Måndag, tisdag, onsdag faktiskt då. Man hade himla trevligt faktiskt. Och fick liksom så här first hand. Ja, men man får liksom en känsla för exakt hur det är. Man måste säga genom, man måste nedsänkas i sin egen verksamhet för att det ska vara seriöst. Man måste liksom göra simningarna och göra löpningarna och förbereda sig så att man inte står där som ett fån på tävlingsdagen och bara, ha här. Oj, är stigen borta här? Oj, håller de på att bygga en ny väg här? Eller, det här gick det inte att ta sig fram. Alltså man måste ju ha koll på läget.
Eller hur?
Man kan ju liksom inte skicka ut folk på en bana som man inte själv har säkrat upp.
Nej, så är det ju.
Men det vill vi ju gärna liksom lyfta och pusha lite grann för.
Det är ju den 13 juli idag. Och det innebär att det är ganska exakt 2 månader kvar till både Borås Triathlon och Borås Swimrun.
Ja.
Som är 10 till och med 12 september i år.
Precis.
2 månader. Fulldistans på SM. Kommer man hinna förbereda sig?
Det ska vi prata om. Om man nu vill köra så kommer vi prata om hur man faktiskt kan göra i sammanhanget. Då. Eller köra en full swimrun.
För den delen.
För den delen, ja. Men vi har ju rätt många anledningar att ta sig till Borås. Vi börjar ju redan på fredagen. Och då börjar faktiskt våran tävlingshelg med det som vi kallar för Kids Wild Run kallas det. Och det är ett tävlingsfritt lopp för barn. Alltså att vi utser ingen segrare utan alla får pris och belöning när de kommer i mål. Och alla har samma nummerlapp och sådär. Och så är det ett löpbaserat lopp inne på området på Almenäs. Mm. Där man också då får chansen att bli lite blöt och smutsig genom att man ska springa ner i vattnet och sådär. Mm. Som barn tycker är roligt.
Eller hur?
Och en bana för de allra yngsta barnen. Typ Rufus ålder, 3 år. Och en bana för de lite äldre barnen. En förlängd bana då. Mm. Det är ju härligt.
Kids Wild Run.
Ja, vi vill uppmuntra till helfamiljsaktiviteter, att barn tar efter sina idrottande, motionerande föräldrar. Och sen har vi då en sprint triathlon, 750 sim, 2 mil cykel, 5 km löp som går på fredagen. Och sen på lördagen då så har vi ju då en hel Ironman-distans och också en halv Ironman-distans som startar lite senare men som kör samma bana.
Just det.
Och hela Ironman-distansen är ju på SM. Den är ju SM på långdistans i år. Ja,
SM-status.
SM-status.
Bara en sån sak.
Bara en sån sak, ja. Och sen på söndagen så har vi ju swimrun.
Just det.
Lång och kort bana. Det är en diger, arbetsam, kaffekrävande helg för många av oss. Inte minst oss.
Eller hur? Ja. Är kaffet den största utgiftsposten under den här helgen?
Nej, tyvärr är det inte det. Det hade varit himla skönt om kaffe hade varit det dyraste. Det finns en del andra krävande punkter som kostar pengar.
Eller hur? Ja, men ja, där har man ju möjlighet då att testa sig på i stort sett alla olika möjliga distanser i triathlon. Och även i swimrun finns det ju en sprintdistans.
Mm.
Så kan man ju blanda lite där om man vill köra både lördag, söndag eller fredag, lördag eller fredag, söndag. Så kan man ju blanda ihop, köra några sprintar och någon lång och...
Ja, det finns alla möjligheter. Ja, det finns alla möjliga. Man kan ju till och med tävla alla 3 dagarna. Det vet jag inte om vi har någon som gör den.
Nej.
Men det hade ju funkat. Du kan köra sprinten, halva och sprinten exempelvis.
Precis. Varför inte?
Ja, det går ju.
Vill man anmäla sig till det så går man in på boråsswimrun.se eller boråstriathlon.se.
Ja, eller colting.se. Och vi har ju också fram till sista juli eller 15 augusti beroende på, har vi ju faktiskt jättefina priser som vi lottar ut som vi kommer lotta ut bland alla de som är anmälda till det datumet.
Just det.
Bland annat simcamp och coaching och våtdräkter från Colting Wetsuit. Så det finns alla anledningar att gå in och anmäla sig redan idag. Så att
härligt.
Man är redo.
Fint, men med det sagt så hoppar vi vidare till våra partners och sen kommer det lite tips då om hur man skulle kunna förbereda sig på 2 månader för att köra SM i långdistans triathlon bland annat. Den här veckan har vi med oss Superfruit, det välfyllda skafferiet på internet kan man säga, va?
Det välfyllda skafferiet med mängder av hälsosamma, fräscha, allsidiga ingredienser som till gagn för hela familjen. Jag är ju storkonsument av bland annat Keto Coffee från varumärket Clean. Eller Clean är ju liksom ett av varumärkena under Superfruits flagg. Clean har ju också för övrigt jättefräscht, alltså så här kollagenpulver eller proteinpulver, vitamin D, zink, magnesium.
Energikakor, va?
Ja, energikakor, clean bars, fantastiskt bra. Men det här keto-koffe, keto-koffe eller keto-kaffe då, som man kan säga, det är ju alltså ett... Ja, man kan ju använda det som snabbkaffe bara i hett vatten. Och då är det arabica bönor och det är MCT-olja och kollagenpulver i samma mix.
Just det.
Och det är oväntat och orimligt välsmakande faktiskt. Mm-hmm. Man kan ju tänka att detta på något sätt ändå är en kompromiss av själva kaffeupplevelsen, men det är det icke. Nej. Det är ett välsmakande kaffe, men eftersom jag är en i grunden väldigt sävlig människa och behöver mycket kaffe och tycker om mycket kaffe. Kaffe är ju supernyttigt. Det är ju, jag menar, ju mer man forskar om kaffe, desto bättre blir det ju. Kaffe skyddar emot allt från cancer till Alzheimer till blomkålsöra till tråkighet och ensamhet och så vidare. Kaffe är bra för allt. Ja. Så att jag kör ju i mitt bryggkaffe. Jag brygger ju kaffe som vanligt, så dunkar jag i ett par tre teskedar i en kopp.
Oj, oj, oj.
Och kör. Ja. Och sen så, och då är det ju bara att sträva på i livet. Liksom. Ja. Det är bara fat burning på topp och bara, ja, precis. Alla, bara, alla endorfiner och kromosomer har ställt sig på rad och bara samarbetar. Det är kanonbra.
Otroligt. Ketokoffer.
Ja, nej, men Superfruit har ju så jättemycket. Jag kom hem på morgonen efter simtränat och har ju gjort en liten frukost... gröt, eller ja, skulle säga baka såna här frukostpinnar med bland annat då mandelsmör och chiafrön. Någon ingrediens till tror jag från Superfruit, men det är ju, vi har ju hela skåpet fullt av Superfruit ingredienser. Vi kan käka med glädje, torkad, lite torkad frukt, torkade blåbär, fantastiskt många olika former av frön och nötter. På vintern är det mer, då kör vi mer av de här funktionsörterna som man kan ha i olika så här shakes, allt från baobab till ashwagandha till ja, de enkla grejerna också, kanel, ingefära, nej, men de har hur mycket som är, nötsmör såklart, jordnötssmör, mandelsmör, cashewnötssmör, flingor, inte för att jag är någon stor flingätare då, men Elin är desto mer, deras granola är ju superfräsch, jättegod, alltså de har hur mycket som helst på Superfruit och clean, komvita honung, kombucha, nej men alltså, det är ett skafferi precis som du säger,
eller hur?
Ja. Och då har man, om man är inne och surfar på deras hemsida, på superfruit.com, då har man generösa 20% rabatt på alla inköp, på allting som är mat, livsmedel, ätbart.
Mm.
Vilket är allting, förutom eventuella mixers. De har lite mixers och lite stavmixers och jag tror också lite kapsar.
Ja.
Det har man inte rabatt på. Nej. Men allting som är ätbart, de har 20% rabatt med koden COLTING20.
COLTING20.
COLTING20, COLTING20, 20% rabatt. Så att testa den, utnyttja den, köp för all del hem lite keto coffee åtminstone. Så att man håller liksom adrenal fatigue borta under prövande och krävande småbarnsår för er som är där.
Gör det nu.
Gör det nu. Nej, men koden COLTING20, 20% rabatt. Det är en kanondeal.
Tusen tack, Superfruit. Den här veckan har vi med oss Cell Exir, grundat av den numera världsrekordsinnehavande Jonas Bohr.
Ja, men snacka om att vara proof of concept och att leva sitt eget varumärke och att vara den egna produktens bästa marknadsföring. Det är ju, och det här är ju, det är ju verkligen, ja, det är ju så himla roligt liksom. Cellexir, cellelixir, alltså hur man, poängen är ju så här, hur kan man åldras med värdighet? Hur kan man hålla de här unga funktionerna i kroppen så levande, så vitala, så dynamiska så länge som det bara går? Hur kan man få cellerna att fungera på ett effektivt sätt? Hur kan man hålla cellernas mitokondrier unga och funktionella och fungerande, det som är cellernas kraftverk? Det är exakt det som Cellexir är anpassat för att göra och åstadkomma. Naturligtvis som ett litet komplement, så det måste man ju vara helt ärlig med att säga. Det finns inget kosttillskott som kan kompensera för dålig mathållning eller dåliga livsstilsval eller utan, men det adderar till redan proaktiva val.
Mm.
Så att Cellexir är ju grundat av Jonas Bohr, men tillsammans med han som har skrivit den här boken Growing Young, som är, han heter Marcus Gittele, och han är ju expert på åldrande och då processer för att motverka åldrande, för att åldras med så mycket värdighet som möjligt, eller att åldrandeprocesserna ska vara så lite negativt påverkad på prestationer som möjligt. Då.
Just det.
Så Jonas Bohr, som snart 55 år gammal, slår världsrekord på 200 km cykel, är ju ett, och då naturligtvis sedan 5 år tillbaka daglig konsument av just Cellexir One, som är kosttillskottet. är ju ett väldigt bra levande bevis på hur bra man faktiskt kan prestera fast när man blir lite äldre. Mm. Med de här goda valen. Träningen, maten och de här kosttillskotten som stimulerar cellerna och cellernas mitokondrier på ett positivt sätt. Så att gå in och kolla på selexir.se. Det finns en generös rabatt att ta del av. Vill man prenumerera ett helt år så kan man använda koden KOLTING12 som ger riktigt bra rabatt, upp till 25% faktiskt. Om man använder koden KOLTING12 då abonnerar man på ett helt års förbrukning av Selexir One. Kommer enkelt här med brevlådan, man tar två piller om dagen och så vidare då. Och sen så dricker Jonas också Selexir Endurance som är den här prestationsdrycken.
Just det.
Som är inte en sportdryck i den traditionella bemärkelsen, för den innehåller ingen energi på det sättet. Men den är alltså stimulerande på alla de delarna av prestationen som är avhängiga som hänger ihop med prestationen. Alltså hjärta, kärl, metabolism, mental trötthet och elektrolyter. Allt det finns då i Selexir Endurance. Som den är riktigt, riktigt effektiv. Kanske inte smakar supergott, men det är inte så man säljer in den heller. Typ såhär, drick den här, den är så himla god. Ett sockervatten. Nej, men den här är lite mer så att säga styrmoderligt anpassad för munnen. Men jävligt effektiv faktiskt.
Härligt.
Selexir Endurance.
Den hittar man också på Selexirs hemsida. Aj, tusen tack, Selexir. Då drar vi igång veckans ämne, Jonas, och det har ju lite att göra med den här SM-tävlingen som vi arrangerar i september och även våran halv Ironman och våran långa swimrun-tävling.
Vi blir ju faktiskt ett av de största eventen i Sverige. Ser man till eventhelg så blir vi ju, alltså, vi blir ju ett av de största swimrun- och triathlon-eventen i Sverige. Och jag undrar om inte vi blir ett av de största eventen i Borås överhuvudtaget på så. Hela året. Med tanke på att kretsloppet har ju liksom ändrat format och ändrat skepnad. De kör ju inte sitt klassiska kretslopp.
Nej, vi får se. Men stort blir det i alla fall.
Ja, och det tål ju att också poängteras då för de som inte är bekanta med just triathlonsporten. Att när man får då SM i triathlon, då är inte det som... För vi har ju faktiskt ett annat SM som går bara 2 veckor innan. Då är SM i friidrott.
Mm.
Och det är ju bara en elittävling. Det är ju så här... 100 meter löpning, SM på 100 meter. Det är ju, jag vet inte vad det kan vara, 3 heat.
Mm.
Alla springer på mellan 10,5 och 11,5.
Liksom. Och man behöver vara uttagen dit. Det går inte att anmäla sig.
Nej, det finns väl kvalgränser antagligen. Ja. Ja, men det är inte så att du och jag kan anmäla oss på SM och vill testa att vara med. Typ så här, vad är motionsklassen på SM 100 meter? Vi som vill jogga i mål. Nej, men det finns ju inte. Nej, men alltså, när man har ett SM i triathlon, då är ju det är ju ungefär som att man skulle kunna säga att om det nu fanns ett SM i långlopp i skidor, det finns ju inte det, tror jag inte.
Det
så hade ju typ Vasaloppet kunnat vara SM.
Ja.
SM-status. Den som vinner, första svensk mål vinner SM-guld i långlopp. För det är ju på samma sätt då att man har ju det här elitfältet, de som faktiskt tävlar om SM-medaljerna, och det gör man ju i seniorklass här och dam. Och sen gör man ju, är ju en form av SM, svensk mästerskap eller svensk riksmästerskap är det väl för age group, master kallar man ju det, för då varje 5-års åldersklass från 35 uppåt.
Just det.
Är det väl. Men det är ju liksom alla andra också, så det kan ju vara, jag menar, vi hade ju kunnat ha 2000 deltagare.
Mm.
Det är fortfarande SM och det kanske bara är 30 eller 20 som liksom räknas som någon form av elit. Så. Och sen är det ju då åldersklassdeltagare och motionärer.
Just det.
Resten liksom.
Just det.
Så att det är inte så här bara, de 20 bästa i Sverige kommer hit, ingen annan får vara med. Så här, vi har kvaltider. Vi testar alla innan de kommer. Nej, men vi kommer ju ha ett stort event. Det är jättekul. Och det är det som är också så här, som har gett oss både goda och dåliga förutsättningar samtidigt på ett sätt att arrangera. Jag har funderat lite grann på det, om man kanske skulle lekte med tanken tidigare. Tänk om man skulle ha ställt in eventen där i våras rakt av då, eftersom man bakbinder sig lite grann som arrangör, eftersom det är svårt att förbereda. Vi har inte fått reda på... Vi fick ju inte absolut klartecken förrän 1 juli. Då höjde man ju deltagargränserna till 900.
Mm.
Och någonstans där så kunde man ju räkna med det då till 100%. Minus eventuella nya restriktioner då. Men det är väl ingen som tror på att det skulle... man pratar ju om att släppa på restriktioner ännu mer. Släppa det helt fritt. Så att egentligen från 1 juli så har man ju kunnat trycka på gasen och trycka, liksom, blinka grönt ljus och säga så här. Vi kommer absolut, definitivt, tveklöst... till 100% att köra. Men det är också ganska lite tid för folk att anmäla sig på. Det är ganska lite tid att engagera människor att jobba med eventen, att få partners, sponsorer och sådär. Så att det är ju lite plus. Eller ja, man ska också säga så här. Samtidigt så är det ju många andra event som har ställt in. Mm. Som där vi får lite spill, eller där vi då kan bli ett ganska hyfsat alternativ eller ett okej alternativ. Vi kan ju inte mäta oss med Kalmar Ironman såklart. För det är ju en fullskalig Ironman-upplevelse med allt vad det innebär. En folkfest, flera tusen deltagare, en stad, en bana som går genom centrala Kalmar, Ölandsbron, Öland, hela inramningen. Ett superproffsigt koncept, det kan vi inte mäta oss med. Men vi kan erbjuda en Ironman-distans.
Just det.
På samma distans som man kanske har tränat för då.
Just det.
Så att det är ju lite grann där, okej, mycket annan triathlon inställd, vi finns där. Mycket annan swimrun inställd, vi finns där. Men samtidigt så har ju då kanske många lagt ner sin träning.
Mm.
Och avvecklat och liksom också det här året då räknat det som ett förlorat år eller en förlorad sommar. Eller även om den här sommaren är långt, långt, långt bättre än vad förra året var. Ja, den här sommaren är ju långt, långt mer positiv i sammanhanget. Och det är ju på riktigt på väg att avta nu. Så vi kommer ju kunna arrangera fullt ut och göra det på ett väldigt positivt sätt. Och så det ser vi verkligen fram emot. Även om jag ska ju vara helt äldre med att det finns ju vissa far. Det är lite så här, vi har ju alltid arrangerat tidigt på året, juni, månadsskiftet maj-juni.
Ja, till och med i maj vissa år.
Ja, vi kommer att ligga i framtiden kommer vi ligga första helgen i juni. Den veckan där gör stor, ger oss mycket bättre marginaler med vattentemp och så. Ja. Faktiskt så. Men det som är lite ovant i alla fall, eller som en ny utmaning med september, det är ju exempelvis att man inte har lika mycket dagsljus.
Just det.
Och det är ju ganska, det är en ganska angelägen fråga när man pratar om att man ska arrangera en Ironman-distans.
Mm. En del kan hålla på väldigt länge.
Ja, visst är det så. Så att man vill ju, det är ju viktigt att tänka på det, att man behöver ha ett upplyst tävlingsområde.
Just det.
Så att det funkar helt enkelt då. Mm. Så är det lite sådana nya utmaningar. Samtidigt kan ju det vara fantastiskt och alltså vädermässigt, vattentemperaturmässigt, så kan det ju många gånger vara bättre i början på september än vad det är i
maj, ja, i alla fall. Ja, ja. Och i juni med.
Ja. Mm. Så att vi tar ju det som det kommer, vi tar det som det är, och det tror vi att alla som kommer till våran tävling också gör, att man förstår ju de grundförutsättningarna som man har att jobba med, och att vi är ju bara glada att vi kan arrangera, vi är glada att vi kan liksom få göra det här, bocka av det och sen gå vidare. Vi har många som har liksom funnits inne i våra rullor här nu, anmälda sedan 2019, som inte fick tävla förra våren, förra hösten och inte nu i våras, och nu äntligen blir det en tävling, och det blir ju över, när vi arrangerar nu i september så blir det ju 2 år och 3-4 månader sedan vårt senaste arrangemang på samma sätt.
Just det.
Det är ju helt stört när man tänker på det.
Ja, verkligen.
Ja. Typ att det känns väldigt länge sedan man gjorde det.
Det känns jättelänge sedan, och ja, tiden har gått så fort också. Ändå.
Ja, både ja och nej. Ja, både ja och nej. Det är ju ändå gått rätt mycket tid sedan 2019 års event. Jag kommer knappt ihåg då. Men det är klart att man drar sig till minnes så där, men ändå så här, det har varit mycket snack om eventen och vi har gjort vad vi har kunnat för att förbereda oss, men ja, nu är vi egentligen där då, förhoppningsvis då.
Mm.
Men vi vill ju gärna uppmuntra folk att komma till Borås och se det som ett härligt och bra alternativ. Vi gjorde ju en väldigt cool grej faktiskt häromdagen, jag och Malin, förutom att vi har filmat och fotat mycket på swimrunbanan, så vi faktiskt filmat hela cykelbanan.
Fantastiskt.
För de som vill se hur den ser ut.
Mm.
Den nya cykelbanan som vi har, som halva Ironman-banan, kör ett varv på då. Man kör 4,5 mil ut och så vänder man på vägen mellan Esbred och Dannike.
Ja.
Och Ironman-banan kör ju då 2 varv naturligtvis på samma bana då. Men man kan se hela banan. Man behöver inte komma hit till Borås för att reka det här, utan man kan kika på det på nätet. Det ligger länkat från Borås Triathlons hemsida. Det ligger filmer på Vimeo. Två stycken filmer. En film ut i vändpunkten och en film hem.
Ja.
Kommer posta en del på Instagram och sådär också då. Och det är en superfin härlig bana. Jag menar, vi har sagt så mycket när vi har liksom kört så här, åh, det är en tuff cykelbana, men jag menar, det beror ju på vad du jämför med. Den är ju väldigt vindig, alltså den är ju väldigt naturskön.
Mm.
Den är ju inte helt platt, men helt platta cykelbanor har ju sin utmaning. Man får ju aldrig liksom vila någonstans på en platt cykelbana. Du måste ju trampa hela tiden. Här har du ju ändå lika mycket nedförsbackar som uppförsbackar, vilket ju skänker en viss rytm åt cyklingen. Just och det. Du har en väldigt omväxlande natur, vilket gör det mentalt tacksamt. Och du har väldigt, så att säga, ja, relativt sett skyddade vägar med relativt sett väldigt lite trafik. Lite till väldigt lite trafik, vilket ju också är positivt då.
Verkligen.
Så att det finns ju betydligt, jag menar, tittar man på riktiga Ironman-tävlingar så, jag menar, vi pratar cykelbanor som är tuffa, typ Lanzarote. Det är typ så här, du kan blåsa omkull. Det är bara så här, du kan typ stå still. Det är jag, den enda gången där jag i ett tävlingssammanhang utan att ha ett mekaniskt problem har gått med cykeln på cykelsträckan på en triathlon-tävling.
Det är den bilden som finns där, den gula cykeln.
Ja, en gula skotter. För att det var så jävla, jag bara stod helt still. Jag bara tappade allt momentum. Hade ingen utväxling kvar. Det blåste uppförs. Det var motvind i uppförsbacke. Och jag bara så här, klivit jag av och går nu kommer jag ramla av cykeln. Bara suttit och grisat i 3 km/h hur länge som helst.
Det kommer man inte uppleva på Boråsbanan.
Nej, det kommer man inte göra. Så att jag menar, eller så att säga, livrädd för att blåsa om kullen i nedförsbackar och så vidare och så vidare. Och så vidare. Så att det är ju visst, det är ju lite höjdmeter, men det blir ju det när man cyklar 18 mil, då blir det ju höjdmeter ändå. Men när cyklar man Kalmar, som man ofta tänker är platt, så är ju det en, tror jag, 700-800 höjdmeter. Så att man ska inte läsa in mer drama än vad det är. Vi har en superfin enkel simning i Öresjö. Två varv. Finns liksom ingen... på alla sätt och vis en nybörjarvänlig bana. Och en helt flack löpning.
Helt platt,
ja, faktiskt. Eller så flack som nu går ju längs Viskan. Så att, ja, men det kan vara 5 meter höjdskillnad då.
Eventuellt.
Som, ja, eventuellt. Och då är det ju 6 varv på den banan, så att man får många chanser att komma tillbaka till kära och nära. Man får aldrig känna sig som att man är ensam övergiven någonstans långt ut på en bana med långt hem, utan det, man gör 6 varv på den 7 km slingan och så blir det superbra och väldigt tacksamt underlag också. Minst hälften av det underlaget är ju mjukt. Så så att det är ju på alla sätt och vis en väldigt bra bana. Man kanske inte, det är svårt att jämföra tider med någonting annat och sådär, va, men det är en mycket bra bana för någon att komma och köra sin första Ironman, eller i alla fall köra, få liksom till stånd att få liksom gjort det här loppet man har tränat för. Och då är frågan så här, Niklas,
hur ska man ställa om och förbereda sig på 2 månader för att genomföra en halv eller en hel Ironman?
Kan man det? Det är ju frågan många ställer sig.
Jag gissar att en del har ändå tränat kanske för vissa event och hållit igång lite, men ändå kan jag tänka att det måste varit svårt att ändå ha den här riktiga, veta att det blir av och toppa formen tänket liksom.
Ja, men det är klart det. Det är ju lika, det har ju varit minst lika frustrerande för människor som har varit anmälda till event som för oss som arrangerar. Alltså det man inte vet, kan man räkna med loppet som man ska köra? Kan man göra konkreta planer? Kan man göra reseplaner, boendeplaner? Hur motiverad är man att hänga i med alla hårda eller långa träningspass? Hur motiverad är man att gå upp på morgonen eller dra ut på helgen eller sådär för att få gjort det här? Och det är ju självklart, när man lever i den osäkerheten så blir det inte så inspirerande och motiverande som det borde vara, som det ska vara. Nej. Som det är när man har tydliga mål som är säkra.
Eller hur?
Jag är helt inne på att man tappar tråden och att man tappar drivet. Och vi har ju väldigt många i våran verksamhet, Colting Borsén triathlon coaching, som har haft den utmaningen, och det vi har försökt att peppa dem och liksom hitta andra alternativ liksom. Och sen också lyfta hela den viktigare delen kanske, att ja, träningen är ju, det handlar ju väldigt mycket positivt driv i livet i största allmänhet, och det finns en stor, en viktig kontext där att ta med sig. Men sen med det sagt så är ju det en stor skillnad på att bara sådär hälsoträna och träna triathlon och må bra, mot att också träna för ett seriöst långdistansevent som man vill göra på bästa sätt. Det är liksom en annan nivå av träning då.
Vad är det viktigaste man kan göra då under de här 2 månaderna? Jag gissar att om man inte har tränat alls så kan det kanske bli svårt att förbereda sig på 2 månader. Men om man ändå liksom har tänkt att man ska köra något event och hållit igång hyfsat, vad är det liksom...
Ska man
öka på? Ska man försöka toppa formen eller ska man...
Har man inte tränat någonting och typ så här att man har helt enkelt inte kommit igång med sin träning överhuvudtaget, mer än någon form av hobby, motions- eller vardagsnivåsträning, då tycker jag att då det är ingen bra rekommendation att uppmuntra människor att skala upp och ändå säga go for it.
Nej.
Kör, go for it. Det kommer funka. Det gör ju det i regel inte speciellt bra. En Ironman är ändå en Ironman, så att det tycker jag inte man ska forcera sig med. Men är man på den nivån där många av våra lyssnare är, man kanske är så här, ja, man har förberett sig till viss del, man är hyfsat grundtränad, man hade egentligen tänkt att man skulle köra någon tävling, men av olika skäl, det kan vara så att man har haft andra anledningar till att missa med träningen eller försaka träningen, man kanske har varit skadad eller man sådär, man har inte riktigt tänkt på det, man har inte liksom tryckt på gasen för man har inte själv vetat att det skulle bli av, eller så har man tränat mot Kalmar och fått det inställt och tappat tråden och istället öppnat en flaska Prosecco och så har man liksom haft lite semestermode i livet då. Men då har man, är man i den målgruppen, är man den personen och känner man igen sig i det, man är så här, hyfsat grundtränad men rostig just nu. Hur gör man då? Går det? Absolut, är mitt svar. Det gör det ju definitivt. Och man kommer ju väldigt mycket snabbare tillbaka i en bra träningsform än vad man tror om man gör det smart.
Mm.
Och då är min rekommendation så här. Det första man ska göra är ju att så här, ja, jag ska vara med. Typ så här, anmäla sig, bestämma sig, bekräfta för sig själv att ja, men det här är, jag ska vara med den här helgen och jag ska köra och så här, och någonstans där blir det väldigt mycket konkret. Och sen tar man kanske en vecka, 10 dagar och uppstartstränar. Man tränar, försöker få kanske 2 aktiviteter per dag eller 2 grenar per dag, vare sig långt eller hårt, bara komma ut och göra det. Ut och cykla någon timme, 2 timmar, simma lite grann, kravlöst, inga speciella intervaller, ut och jogga. Eller gå-jogga beroende på nivån man har. Kravlöst fart och tid. Men liksom komma in
varje
i banan.
Varje dag eller?
Ja, liksom att man får, ja, definitivt träning varje dag. Men vare sig långt eller hårt. Men säg så att man kan få in 1-2 timmar träning per dag på det sättet då. Bara lugn, kom igång träning. Så antingen i ett svep eller på 2 olika pass då. Det kan vara 2 45 minuter eller det kan vara 2 gånger en timme eller ett 2 timmars pass i sträck. Liksom. Att man kommer in i vanan att börja träna igen.
Mm.
Skärpa till maten, liksom tänka på vad man stoppar i sig, komma in lite mer i träningsmode och med de vanorna så händer det jättemycket på 10 dagar. Att man liksom börjar så här, okej, okay, ja, men jag är igång. Rosten har skakat ur, rosten ur kroppen. Den här stelheten, tröttheten, ja, vad kan man kalla det för? Offheten som kan inte träffa, ja, offheten.
Kanske är många som hamnat i den här semesterlunken nu, att man har börjat chilla lite och dricka lite mer vin. Svårt att skaka sig ur den kanske.
Ja, men jag menar, det är inte så att man behöver sluta med det för det.
Nej.
Det är bara, det är ju inte, det finns ju gott om tid på ändå att det finns, att man kan göra det ändå liksom. Så det betyder inte att man behöver liksom ställa in allt sånt för det. Men det är bara att man har ett fokus också på de andra delarna som man vill jobba med liksom.
Mm.
Så 10 någonstans, säg en vecka, 10 dagar. Och sen så är man redo för att göra lite mer konkret träning. Och då tycker jag att man ska satsa väldigt mycket på att jobba med några definitiva nyckelpass per vecka under kanske 4 veckor fram, under 5 veckor fram.
Mm.
Och då kan man exempelvis tänka så här att man ska ha, ja men okej, jag behöver ändå ha, man kanske ska ha 4-5 långa cykelpass. Och långa cykelpass är ju så här, någonstans mellan, från 4 timmar upp till 7 timmar.
Mm.
Det blir bara 4 stycken, 4-5 sådana, säg 5 stycken sådana. Och något av de passen ska vara på överdistans. Och då kan det vara kanske bra att satsa på, ja men det ska vara kanske 20 mil då. Det är en hel dag cykling. Man har ändå 4...
På 4.37 då.
Ja, just det. Men man har ändå så här 5 veckor att peta ut dem på där. Mm. Och samma sak gäller löpning. Man vill ändå, behöver ändå ha byggt upp en bra löptålighet. Så att, och löpning är ju mer så att det kanske man också behöver ha ett kort distanspass i veckan. Det ska man inte satsa på för mycket intensitet. Men så här, jag behöver ha några 4-5 pass, löppass på 2 timmar eller mer. Varav ett pass kanske ska vara 2,5 timme. Och eller att man delar en lång löpning på 2. Men jag kanske ska ha en 3 timmars löpdag. Jag kanske ska springa 1.45 på morgonen och sen 1.15 på kvällen. Bara lugn distans. Okej, det är nyckelpass. Så peta in dem också då under de 5 veckorna. Ja, okej, det är de passen. Jag behöver ha 5 bra simpass i öppet vatten. Som är rimligt långa. Distanssimning som är kanske på 1 timme långa.
Mm.
Kanske i distans mellan 2,5 och 3,5 kilometer. Beroende på hur fort man simmar. Men någonstans runt 1 timme. Det jag också ligger och simmar. Tränar på lite öppet vattenfärdighet, navigering. Sådär. Ja, okej, peta in dem också.
Hur många sa du?
kanske ett i veckan, 5 sådana pass kanske.
Ja.
Och sen och sen utifrån det, beroende på vem man är, så kanske man också vill ha, ja, löpning kanske man vill ha lite mer volym då, eftersom det ska man inte springa för hårt. Så att man ska vilja peta in, om man tänker lite kvalitetslöpning, fast som är mer i form av styrkelöpning, terränglöpning. Tänk så här, men jag vill också ha ett hårdare löppass i veckan, men jag vill inte springa så fort, för det är lite större fara, men jag vill springa starkt. Så jag ska ha ett tufft kuperat löppass i veckan. Eller jag kanske ska ha 4-5 sådana pass också under den här perioden. Ja, bra, petar vi in det. Och så, här, och så kanske man hittar någon form av så här, nyckelpass, cykel, som också är lite hårdare. Ja, men jag ska bygga lite hästkrafter och kunna liksom trycka på lite. Antingen då kanske backintervaller, ett pass i veckan, eller 4-5 pass totalt. Eller ett pass där man kör lite hårdare. Och det passet kan vara mellan 60-90 minuter totalt. Och sen lite bara sänkträning, lite intervaller. Så jag menar, om man hårdrar det, så kanske det är så att, ja, men det kanske blir 2 pass per disciplin per vecka under 4-5 veckor. Så att det är ju egentligen det blir typ så här, någon form av träning varje dag, vilket ju är rimligt när man förbereder sig för en Ironman.
Verkligen.
Det är ju liksom investeringen man gör, men det krävs, det betyder inte att man måste åsidosätta allt annat. Några av de passen är ganska långa. Ja, så där är det ju så här att, ja, men det här gäller ju att planera in den dagen bra. Kanske är det så att, ja, men vänta lite nu, vi skulle åka till stugan i Varberg. Mm. Eller vi kanske skulle åka till moster Berta eller kusinerna, och där är det ju 14 mil dit. Ja, men då är det perfekt att tajma in att okej, men jag cyklar ju då och startar 4 timmar innan familjen. Hjälper till med logistiken, och sen är det i princip ingen tid som har gått till spillo.
Mm.
Så, för vi ska ändå, ja, åka dit. Istället för att åka bil i 2 timmar så cyklar jag i 5. Ja. Och så, ja, blir det lite spill, men inte jättemycket. Så man får in transport. Hitta träningskompisar att köra med, hitta andra som ska köra samma tävling, som hittar de här vardagslösningarna eller logistiklösningarna för det. Så där är ju nyckelpassen. Under kanske 4-5 veckor så har man de här blocken. Ett hårdare, ett långt, längre pass per disciplin. Och sen under de 5 veckorna så kanske man också ska göra ett superviktigt nyckelpass. Antingen att man åker och kör någon form av kort triathlon-tävling eller någon form av triathlon-tävling. Jag har inte alls koll på hur triathlon-kalendern ser ut just nu.
Nej.
Men exempelvis att man kör en olympisk distans någonstans.
Mm.
1500 simning, 4 mil cykel, 1 mil löpning. För många motionärer mellan 2,5-3 timmar.
Mm.
Eller en sprint bara, och det skulle man kunna ta som ersättning för en sån här ett hårt pass. Då är ju det liksom en burnout, säg. En timme och en kvart. Kanonbra liksom färdighetsträning. Men ett annat då sätt att träna på det är ju att köra det jag brukar kalla för den långa dagen.
Just
då
det.
Kör man helt enkelt som en lugn men lång träningstriathlon i alla tre grenarna, fast med mycket långsammare växlingar. Man behöver liksom inte ställa ut alla sina grejer på stranden, utan man kan liksom plocka ur det ur bilen efter man har simmat. Men då är det så här, 45 minuter öppet vattensimning, bara träna under tävlingslika förhållanden. Ha gärna på dig dina kläder under våtdräkten så att det är tävlingslikt.
Mm.
Kör sen, byt om, kom ut på cykeln, och sen är det typ så här, 4 timmar cykel, distansfart, men gärna med den här tävlingsutrustningen som man annars tänker använda, kanske hjälm, alla flaskor på. De här grejerna man tänkte att man skulle testa på tävlingen, som man då ska testa på träning.
Mm. Vad man äter och
dricker. Ja, vad man äter, vad man dricker, precis. Man testar allt det i skarpt läge, fast man kör inte så hårt som man har gjort på tävling.
Nej.
Och sen efter cykeln så växlar man över till löpning. Även där behöver inte vara en tävlingsväxling. Och så springer man kanske en timme och en kvart. Det får inte vara för långt, för då sliter det för mycket. Men liksom, så att man kommer in i löpningen med råge. Liksom, i det som är så här, ja, men det här är ju triathlon, att springa när man har cyklat och simmat och liksom komma in i det, och att det känns liksom så här, ja, man kommer över den här tröskeln där det är skittrögt i början och sen till att det känns okej då.
Så en långa dagen under de här 5 veckorna, bör man göra några andra brickpass?
Nej, eller? Det tycker jag inte. Man kan ju lägga in någon löpning efter några av de långa cykelpass, men jag tycker inte det behövs, utan det är liksom, man kommer in i det ändå förr eller senare när man är ute och springer. Alltså det är ju, då är det ju löpträningen som sådan som är viktigare. Men visst, man kan för all del. Men det är, jag ser det som lite överkurs. Man kan lägga in, efter alla långa cykelpass kan man ju alltid lägga in 20 minuters löpning direkt efter. För att bara vänja sig både fysiskt och mentalt då. Men, så det behöver inte vara så där jättekomplicerat. Det är ju alltid en investering.
Ska man ha 100% fokus på de tre disciplinerna, eller finns det utrymme för någon annan träning? Hopprep eller styrketräning?
Nej, jag tycker att man ska helt och hållet fokusera. Man ska faktiskt undvika all annan träning i största. Man kan ju köra lite styrketräning och så naturligtvis, men man ska aktiviteter som man med fördel bör undvika under de här åtta veckorna eller vad det är som är kvar är ju exempelvis paddel då.
Paddeltennis.
Paddeltennis. Mm. Stand-up paddel kan man med fördel använda sig av som en lite återhämtande träning. Crossfit ska ju också undvikas. Mm. Innebandy är ju en dålig aktivitet tycker jag.
Mm.
All form av racketsport tycker jag man ska vara försiktig med. Golf tror jag inte är en hit heller. Då får man ju ändå tänka att en golfrunda, det hinner man ju cykla 12 mil på eller någonting om man tar i lite grann. Så jag tror att man ska förhålla sig ganska mycket till, för att inte det ska dra iväg i tid. Och så, det beror på vad man har för liv. Man kanske alltid i världen, och då kan man ju absolut ut och spela och leka andra saker också. Jag tror att om man investerar tiden, precis som jag har sagt, ät lite hårdare, ät lite längre pass per disciplin och per vecka. Ja, så hamnar man någonstans på, beroende på vad man betraktar som långt, men säg någonstans från 8 till 18 timmar i veckan. Beroende på vem man är och hur hårt man gör det. Och det är klart att jag är ju den sista att påstå att men det här är jätteenkelt och lätt och det krävs inga uppoffringar. För jag tror inte på den skiten, utan det är så här, nej men det är klart det krävs lite uppoffringar. Mm. Du ska ju köra en Ironman. Mm. Det är väl ingenting som kommer gratis liksom. Då hade ju alla bockat av det om det var enkelt.
Eller hur?
Så här, men jag kan gå runt tjejmilen. Ja, men det här är inte samma liksom. Nej, det är inte den typen av event. Nej, men anmäl du dig till tjejmilen och gå runt, men det är inte det. Det är inte därför folk kör en Ironman, och det är inte så man jobbar med det. Så att det är lite uppoffring, det krävs lite tid, men 2 månader med en ändå hygglig grundträning någonstans i bagaget, så tillvida att man har ett hum, man har crawlat, man kan crawla, man är inte i topptrim just nu. Man har en cykel, man har cyklat, man kan springa, man är inte skadad idag, man är inte så här, man kan köra på. Ja, bra, då är det fullt möjligt. Och då krävs det en investering i tid och lite grann träning nästan varje dag. Då är man mer än redo att köra faktiskt, tycker jag.
Härligt.
Det som gamla Ironman-vinnaren Tim DeBoom sa, som var en Ironman på Hawaii 2002, han sa att det krävs det, att träna för en Ironman tar både 5 år och 5 veckor. Alltså någonstans 5 år för att kanske bygga upp en bra grundfysik, men med den grundfysiken så 5 veckors specifik träning för att liksom vara i riktigt bra slag för en Ironman sen då. Så att, det tar 5 år och det tar 5 veckor. Så att många kan ju ändå identifiera sig med att man har flera års form, det är så här, konditionsträningsbasis någonstans här, så att det är bara att lyfta blicken, sätta igång, hitta lite stabilitet, undvika all så att säga mittemellan träning. Det är vad man ska undvika i det här ganska mycket, utan försöka förutom de här första 7 till 10 dagarna, så här, en vecka 10 dagar kom igång träning, så är det liksom 4 till 5 veckor väldigt specifik nyckelpassträning.
Är något annat man inte ska glömma då, förutom att anmäla sig?
Ja, man ska ju ha lite koll på sina grejer, man ska ha koll på lite logistik, så här, om man kommer till Borås, vart ska man bo, när ska man resa, man kan ju gärna komma hit till Borås faktiskt den 20-22 augusti, då har vi ett läger öppet för alla, där vi tränar på banorna, där vi simmar i Almenäs, cyklar banan, springer. Går igenom, vi har föreläsning om triathlon tävling, vi bjuder på mat, fika, vi har följebil, servicebil, ett skitbra läger. Så att där har man ju all chans i världen att komma hit och liksom first hand experience, uppleva banorna då.
Så kul. Att, ja, 22 augusti.
20-22.
Fredag-söndag.
Så att mer än så är det väl egentligen inte, som man behöver tänka på att förbereda sig. Mer än att liksom komma igång och börja och inte skjuta på det. Utan jag kan ju tycka att har man ändå så här förberett sig och tränat och i synd att låta hela året gå till spillo och inte få någonting gjort av det som man har tänkt.
Eller hur? Ja, men då idag, den 13 juli, finns det all tid i världen att förbereda sig inför tävlingarna helt enkelt.
Definitivt.
Med det så går vi på semester, Jonas.
Ja, men vi tar...
Lite grann. Eller?
Ja, men vi tar 2 veckor här faktiskt. Vi sänder ju nästan podd i princip varje vecka året runt. Men vi har väl ändå implementerat det här med någon form av sommarsemester. 1-2 veckor eftersom vi är på annan plats, annan ort. Och det blir lite krystat att försöka få till det under de förutsättningarna.
Ja, så 2 veckors uppehåll från podden. Lyssna gärna på gamla avsnitt om ni tycker det är kul.
Även maraton, eller lyssna på något annat. Även maratonpoddare behöver en aning semester.
Eller hur? Men då säger vi glad sommar och på återseende senare.
Det gör vi. Glad sommar.